Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till den oretuscherade podden. I denna podcast kommer jag, Jennifer Kovacs, att intervjua kända svenska kvinnor som på ett oretuscherat sätt berättar om deras fram- och motgångar i livet. Detta för att inspirera och boosta dig som lyssnar och få dig på gott humör. Här pratar vi känslor som även kanske du känt av. Det kan vara skönt att veta att man inte är ensam om att känna på ett visst sätt. I den här podden hjälper vi kvinnor varandra. Om du vill veta mer om podden kan du gå in på den oretuscherade bloggen. Du hittar den på www.obloggen.se. I slutet av varje podd kan du höra ett litet intro med nästkommande gäst. Så stäng inte av podden för att lyssna på detta. Det är även roligast att lyssna på podden via appen Acast. Där får ni ta del av bilder med den som lyssnar på podden. Det blir mycket roligare så. Nu är det dags för avsnitt 6 av podden och detta var min absolut första podd jag spelade in, så jag var supernervös. Min första gäst var Modets moderchef Josefin Dahlberg. Josefin har idag alltså ett jobb som många drömmer om, men hon har fått kämpa hårt och bara för några år sedan så trodde hon inte att det här var möjligt. Josefin är idag 25 år och nykter sedan 5 år tillbaka om 2 dagar. Hon blev alltså nykter alkoholist i den åldern när de flesta av oss började gå upp på krogen och dricka. Hennes nykterhetsdatum är alltså 11 februari 2010 och om 2 dagar har hon varit nykter i 5 år. Och jag får svära, för det här är min podd, och jag vill bara säga, Josefin, fy fan vad du är grym.
Torsdag på Solidaritet, det var liksom ett måste. Vi var alltid där. Jag vet, jag gick dit med feber, för det är så här, man får inte missa liksom en torsdag. För då kan det hända, tänk om någon skulle glömma bort mig där. Jag var inne i det där tänket hela tiden. Det var liksom min högsta prio. Ger du mig sprit så är det tummen upp liksom. Alltså förut, jag lyssnade ju aldrig på min egen kropp. Jag var ute till 5 eller tills jag blev utslängd. Det var liksom enda alternativen. Alkoholism är liksom ett av våra största samhällsproblem, men vi pratade så himla lite om det. Jag bestämmer hur jag vill leva mitt liv. Jag vet hur jag blir när jag dricker. Jag vet vad jag kommer få för liv om jag dricker. Jag vet vad som händer med min pappa. Han sökte aldrig hjälp. Jag trivs verkligen med mitt egna sällskap idag. Och det har ju att göra med att jag älskar mig själv. Och ja, att jag väl har börjat eller har hittat mig själv. Mitt nykterhetsdatum är 11 februari 2010.
Okej, du är den första personen jag intervjuar och jag har varit väldigt nervös idag. Men som vi pratade om så, du är ju lite halvgrym på det här med poddandet. För du har ju precis börjat med det också,
ja.
Med din kollega.
Exakt.
Hur känns det?
Kul, ja. Jätteroligt. Jag har inte varit något stort fan av podcast, eller jag har inte lyssnat på podcast överhuvudtaget. Men sen så när vi upptäckte att alla har ju en podd, då måste vi också ha en podcast. Och då har jag upptäckt allt det här, så det är skitkul.
Vart är vi nu?
Nu sitter vi inne på mitt kontor på jobbet i Modettredaktionen i Nyt24-gruppens lokaler. Vi är en del av Nyt24-gruppen, så vi sitter i samma hus som Gallian på Regeringsgatan.
Jag är väldigt avundsjuk på ditt kontor. Det var så skönt att komma in här och så här sitta med en kompis. Jag blev väldigt avundsjuk.
Ja, det är jättehärligt. Jag och Johanna, vi jobbar ju varje dag och vi är ju superbra kompisar. Vi har ju askul. Nu är jag ju, skäms jag lite för att det är sjukt mycket grejer här.
Men det är så här, typ som IKEA-kataloger. Det är så här styligt. Men det är ändå lite grejer framme. Ja. Jag gillar det.
Ja.
Jag gillar det.
Vad bra.
Ja. Vi pratade precis innan vi drog igång det här inspelningen om din helg. Du hade varit iväg.
Mm.
Kan du berätta lite om det? För jag såg lite på bloggen att det såg väldigt härligt och harmoniskt ut.
Alltså helt magisk helg. Det var, jag visste inte riktigt vad det var jag gav mig iväg på. Vi stressade iväg från, vi var på Göteborg innan på en jättestor fest. Så vi hyrde en bil, stack ner till Skåne, Kivik och kom till en fantastisk gård. Där vi skulle ha en yoga- och meditationshelg. Tillsammans med några andra tjejer. Och det blev alltså det, en otroligt härlig helg. Så att vi fick meditera, vi gick in i tystnad, vi åt måltider i tystnad. Vi yogade, vi gick upp 7 på morgonen och yogade. Var tysta, vi åt bara hälsosam mat. Och det väckte så mycket i en. Alltså helt, helt otroligt.
Precis, för jag kan tänka mig att när man är iväg på sånt och när man just är i tystnad och sånt att man kommer väldigt nära sina känslor.
Nej men alltså jag fick feber. Alltså, jag blev så sjuk. Trodde
då
jag.
Då blir man ännu mer känslig.
Jo, men jag fick inte feber tydligen. Enligt de här meditation- och yogalärarna. Utan jag är ganska bra på att så här, köra på. Så det var, trodde de, att det kan hända att liksom, bär man på mycket känslor och sånt så kommer det i uttryck på andra sätt när man riktar sig inåt.
Ja.
Så att jag blev ju helt, jag svullade inte upp i mitt ansikte. Jag blev helt så här, feberfrostig, jag fick så här, gåshudsrisningar i vågor över hela kroppen. Typ hela dagen, jag bara låg och var så här. Jag är helt utzoomad.
Men kunde du vara med på?
Jag kunde vara med och det var det som så roligt, för jag bara med Maria då, var yogalärare. Mm. Så här, det, alltså jag kan inte vara med på yogan för jag har typ 40 graders feber. Hon bara, ta det lugnt Josefin, följ med, du får ligga och meditera på golvet. För hon förstod ju att nej, du har inte feber utan det är liksom din kropp som sätts igång av att du tar i tag och liksom går in i dina känslor. Så att jag fick vara med hela tiden ändå, det var ju verkligen inte att jag var så här stänglingades behöver så, utan det var bara att jag kände i hela kroppen, jag var lite så här, vad ska man säga, lite så här luddig i hela kroppen. Mm,
det var
bara
det var någonting som hände.
Ja, men verkligen. Så att jag kunde vara med ändå. Och sen på söndagen så hade jag ingen huvudvärk. Det hade ju bara släppt. Men då hade jag den här svullnaden under mitt öga som kom från ingenstans. Där tror jag i och för sig att jag kanske slog mig själv i natten. Så att det kanske inte var mer dramatiskt än så. Men ja.
Du är snygg nu i alla fall.
Ja, vad bra. Tack. Ja.
Är det så att vid såna här möten, som vi sa, så kan man hamna väldigt nära sina känslor.
Mm.
Är du en person som är väldigt nära dina känslor?
Alltså när jag blev nykter för 4,5 år sedan så var en del av min hjälp att gå igenom otroligt mycket av mitt liv, ta itu med många känslor och sålla och liksom lära känna mig själv. Så då har jag gjort väldigt mycket arbete under de här åren. Men jag vet att jag även är, jag liksom är gärna så här, jag kör på. Händer det någon liksom stor grej i mitt liv så är jag nästan liksom på toppdagen efter i alla fall. För att jag har någon sån här, mitt liv och min så här positiva anda tar liksom lite, det är bra på jättemånga sätt och vis, men för min egen själ så kan det ju stoppa mig. För att jag ofta bara, skitsamma fan. Rycker på axlarna, nu kör vi vidare. Det var inte så farligt. Och det är väl det som lite kom i kapp nu i helgen. Att så här, jag verkligen fick gå ner i varv. Rikta all uppmärksamhet inåt. Mm. Och då så, det ligger otroligt mycket där inne liksom. Som jag fortfarande inte har lyckats ta itu med.
Jag läste på din blogg när jag kom. Att ni skulle försöka hitta er själva. Kan du känna att du har hittat dig själv lite eller på vägen, eller hur?
Jo, men det har jag väl egentligen gjort sen jag blev nykter. Mm. För att innan när jag drack alkohol så var jag ju, då levde jag liksom ett dubbelliv. Mm. Jag ville vara en person och trodde liksom inom mig att jag var en viss person. Men när jag drack så bara ställde jag till mig för mig. Mm. Jag skapade kaos runt omkring mig, vilket också gjorde att jag byggde på det här. Fan, skitsamma, gick vidare. För jag kunde liksom inte stanna upp och ha ångest för allt jag gjorde. För jag gjorde fan grejer varje vecka liksom, ha ångest över. Så att det var där också jag byggt på det här. Så när jag blev nykter då kände jag absolut att jag började bli mig själv mer alla dagar i veckan.
Mm.
Men det tar ju otroligt lång tid. Och livet händer ju hela tiden. Så att jag kan ju fortfarande gå in i såna här perioder då jag bara köttar på liksom. Mm. Men jag skulle inte säga att jag liksom hittat mig själv den här helgen. Men det har varit snarare liksom en resa under de här åren.
Men tror du att för att hitta sig själv, tror du, för jag kan känna att ibland handlar om att hitta sig själv, då är man en period när man börjar verkligen älska sig själv. Kan du känna samma sak eller hur tänker du?
Absolut. Mm. För att innan så, jag var väldigt taskig mot mig själv. Alltså när jag drack, jag slog på mig själv, jag var så himla, bara, vad fan är det för fel på mig? Det är ju jag som dricker, det är jag som gör de här grejerna, hur kan jag bara inte sluta? Hur fan kan det alltid gå åt helvete liksom? Mm. Och det gjorde ju att jag tryckte ner mig själv hela tiden. Bara, jag är sämst, jag är värdelös, jag är alltså verkligen alla negativa saker. Så att, och i samband med att jag blev nykter och började så här, jag är ju en fin människa, jag vill väl. Nej, det var inte jag som gjorde alla de här sakerna, för att jag klarar inte av att ha alkohol i min kropp, jag blir en annan person liksom. Då någonstans började jag väl hitta kärleken till mig själv och veta så här, men jag vet att jag är en god människa. Och idag så här, jag... Ja, men det var lustigt, under helgen så pratade vi mycket om det här, om man trivs med att vara ensam. Och tidigare när jag, innan jag slutade dricka och gjorde hela den här resan, så jag kunde inte vara själv. Alltså jag var rastlös, jag var tvungen att göra någonting hela tiden. Först jag gjorde när jag kom hem och satte på musiken, liksom med kläderna på. Det bara för att så här, det måste hända någonting runt omkring.
Man är inte i ro med sig själv.
Exakt. Mm. Och nu så här, det bästa jag vet, jag går ut på långpromenader utan musik, utan telefon. Och bara så här, gå runt med mig själv. Typ låtsas att jag är med i någon film. Ja. Eller, så, nej, men bara så här, eller typ bara prata med mig själv om vad som händer i framtiden. Vad som har hänt och gå igenom. Och så här. Jag trivs verkligen med mitt egna sällskap idag. Och det har ju att göra med att jag älskar mig själv. Och ja, att jag väl har börjat eller har hittat mig själv.
Mm. Vad härligt. Mm. För det var min nästa fråga. Så här, älskar du dig själv? Men du backar in det. Vad härligt,
ja, men
jag, att höra.
Ja.
Det är underbart. Mm. Du tar upp det här med att du är nykter nu.
Ja.
Och vi ska komma tillbaka till det. Och jag tycker det är extremt härligt att du delar med dig. Och det behövs verkligen. Men vem var du förut om du kollar tillbaka flera år? Vi gick ju i samma skola.
Exakt.
Och jag kommer ihåg dig som men den här glada personen som det är nu. Som festade ändå ganska mycket. Du festade med någon Josefin, kan jag ihåg. Det var Josefinarna.
Ja, herregud.
Berätta lite om den tiden.
Ja, det var, jag kommer ju utifrån Dalarö där jag är uppvuxen, och där är ju ganska liksom skyddat på något vis. Det är väldigt litet, alla känner alla, alla gick på min mammas dansskola, och sen så flyttade vi och då bytte jag skola första gången i femman, gick en halv termin. Flyttade, ville gå tillbaka och började gå i skolan på Dalarö igen. Sen flyttade jag då till skolan där vi gick i Vändelse, även Malmskolan, och gick ett år. Och det var väl där i samband med det som man började dricka också. Mm. Så då blev det ju mycket fest, och jag har två äldre syrror, jag har ju alltid velat vara med på deras fester, snor deras smink, snor deras kläder, alltid velat vara äldre än vad jag är. Så vi började ju festa lite med de som var, gick i 8-9 och ville komma med de här coola gängen liksom. Men där märkte jag ju också att jag reagerade ju annorlunda än alla andra på festerna. Jag blev alltid asfull, gjorde fel grejer, hånglade med fel kille. Alla de här grejerna som jag då inte förstod. För det var ju liksom mina första fyllor i livet. Mm. Jag kunde inte förstå vad fan är det som händer liksom. Och det gav väldigt, väldigt mycket konsekvenser. Som gjorde att jag till slut bytte skola. För att det bara inte gick att gå kvar i den här skolan. Hamnade på Dalarö igen, min trygga. Ville tillbaka dit. Men där egentligen fortsatte det ju. Jag liksom blev ju inte mindre konstig på fyllan för att jag krökade ute på Dalarö. Utan det var ju samma sak där. Och där började väl hela den här tvådelade personen byggas upp i och med att jag började dricka. Och där någonstans började jag väl också ogilla mig själv. För tidigare när man var barn så tänkte man inte så mycket. Men här när jag liksom blev en helt annan person, när jag hade alkohol i kroppen. Och just då var det så mycket fokus kring alkohol. Det är så här, ja men verkligen, vem ska vi festa oss? Vem fixar sprit? Vem gör det? Det är det som är så sjukt i vårt samhälle, tycker jag. Att det är inte så här frågan om man ska börja dricka. Det är så här, när man är i den här åldern, då ska man börja dricka. Då börjar man dricka. Det är ju så konstigt att det är som en del av vår utveckling, en del av puberteten. Typ som att få mens, då ska du börja dricka. Alltså det är helt sjukt, det är verkligen så.
För att det är ju en ganska normal fråga. Man frågar runt om sina kompisar också, bara, men hur gammal var du när du började dricka?
Exakt.
Det var
men hur
typ
sjukt
så här,
inte det?
När fick du din mens?
Ja, men det är ju så. Och det är så sjukt.
Ja, men hur gammal var du när du började dricka? Nej, inte när jag fick din mens.
Jag fick min mens. Jag bara, nej, men jag drack första gången när jag gick i 4:an. Jätteliten. Men, alltså, och då snodde vi bara sprit en gång. Det var liksom en engångsföreteelse.
Och körde du rakt shotten?
Ja, men vi gjorde en jävla häxblandning. Vi visste inte vad vi gjorde. Och nu när jag tittar på bilder från det, då ser det ut som små, små barn. Alltså det är så hemskt. Men det var verkligen en gång bara. Ja. Men sen egentligen, som sagt, när jag gick i 5:an. Min äldre syster hade någon fest hemma som jag vet jag fick vara med på. Kanske smakade någon cider. Absolut inte började dricka. Men i 6:an, det var då det började. För att då gick jag på Dalarö fortfarande innan jag bytte skola. Och där ute är det är så få som bor där. Så man umgås liksom med alla. Då började jag gå på högstadiet. Då började man hänga med dem som gick 8:an, 9:an. Som festade liksom ganska regelbundet. Så då var väl egentligen där. Och då är man väl 12?
Ja, det är ju ungt.
Ja, det är det.
Ja.
Och det tycker ju inte jag. Alltså, för det var så naturligt för mig. Och samtidigt som det var ju nog inte så många andra i min klass som var med. Utan det var väl jag hade min bästa kompis gick i klassen över. Och hennes pojkvän gick 2 klasser över. Så på det sättet var det att jag hängde med dem. Men det är som nu när jag ser en 12-årig tjej. Då vet jag bara, när jag vet vad jag gjorde vid den tiden. Alltså jag blev så rädd. Men jag såg inte ut så här. Jag var typ så här supermogen och liksom, eller vi var mognare förr. Alltså man tänker så. Men det var tidigt.
Ja, du har gjort en jäkla resa för nu sitter du ju här och är modechef på Modett.
Ja.
Hur känns det?
Nej men det är, och det är det som är så tråkigt att jo men det känns som ett jobb. Jag går hit för det har blivit en vardag. Mm. Men tänker jag efter liksom, och det behöver jag inte göra speciellt hårt för att förstå hur fantastiskt det är. Så är det verkligen helt otroligt egentligen. Mm. För dels, alltså innan jag slutade dricka så hade jag liksom någon vision. Jag trodde att jag skulle träffa de här coola modebransch, mediebranschfolket ute på krogen. Att det var därför jag var tvungen att parta, knyta kontakter. Oh, yeah right, jag har inte fått en enda kontakt under den tiden. Allting började så jag blev nykter liksom. Ja. Och det trodde jag definitivt inte. Så tittade jag tillbaka så känns det ju verkligen helt underbart. Och att få jobba med någonting som jag tycker är så kul. Få så mycket förtroende och ansvar. Vilket jag liksom aldrig sett som en ansvarsfull person. Om jag tittar tillbaka liksom innan resan här då. Så att det känns helt fantastiskt.
Det är verkligen en dröm som många tjejer har.
Ja, och det är ju faktiskt det.
Men du är chef. Alltså, det är ju, för man tänker chef. Och du bara, hur gammal är du? 24?
25.
25.
Nyss, 45. Ja,
visst. Har du ansvar för anställd och så? Eller är det bara att det är du och Johanna som
är? Men Johanna är ju moderedaktör. Jag är chefredaktör. Johanna jobbar mycket med det redaktionella materialet. Medan jag håller med att liksom hela vår sajt, våra bloggare, vår trafik, vår statistik, våra strategier. Jag har väldigt övergripande ansvar över att hela sajten ska rulla. Vi är ändå en av Sveriges största modesajter. Mm. Så att det är ju väldigt mycket administrativt och mycket affärstänk som jag måste hålla i. Så att det är klart att det blir den positionen. Mm. Sen är vi några till också som inte sitter på heltidsbasis. Men vi är ett team och jag vill ju bara att vi ska bli större och större såklart. Mm. Och jag tycker att det är kul att leda, jag tycker att det är kul att hålla koll, jag har gärna många bollar i luften. Att få vara med och verkligen både se hur det har varit och få se liksom den förändringen som har skett under tiden vi börjat. Få vara med och utveckla idéer och verkligen genomföra dem, det är drömmen, alltså så himla kul.
Men hur hamnade du här? Har du jobbat i utbildning?
Jag började plugga precis i samband med att jag blev nykter. Då hade jag kommit in på journalist- och multimediautbildningen på Södertörns högskola. Och då, jag krökade näst sista gången på så här insparken typ av hela utbildningen. Och då hade jag varit till och från. Och jag började ju söka helt när jag var 18 år. Så jag höll ju på i nästan 3 år innan jag blev nykter. Mm. Men då höll jag, var jag uppe liksom och hade sökt jättemycket hjälp. Men sen krökade jag verkligen till den här gången. Och 2 kvällar på rad efter det. Och sen så liksom föll poletten ner. Och då tror jag att vi började skolan precis veckan efter. För jag hade någon inspark någon veckan innan liksom. Så att då gick jag högskolan där 3 år. Och läste journalistik och multimedia som sagt. Väldigt mycket webbpublicering och webb-tv och radio och allt möjligt som jag tycker är superkul. Och sen efter det så är jag frilans. Jobbade för modetidning som heter Chic. Jobbade med inredningstidningar, nya rum och rum hemma. Gjorde lite webb-tv, lite YouTube-show och lite allt möjligt.
Alltså jag har sett det.
Ja, vad kul.
Från Fashion Week.
Ja, exakt.
Det är grym.
Ja, nej, men lite sådana där roliga grejer. Och sen så blev jag kontaktad här i december, så det är ju 9 månader sedan typ.
Nytt men ändå inne i det.
Exakt.
Men hur ser dagarna ut? Eller det känns som det känns väldigt mycket pressfrukost där och mycket mingel och
det är mycket, men jag hinner inte gå på så jättemycket. När jag var frilans så var jag mycket, mycket mer på grejer liksom. Nu så blir det väldigt, man vill gärna gå på mycket för det är jättekul att träffa folk från branschen och se alla nya kollektioner som de visar upp allt sånt där, men det är svårt att hinna med. Så man får vara lite selektiv vad man går på, men det är ju verkligen en stor del av den här branschen, absolut.
Mm. Men kan du känna att det blir lite så här, man kommer dit och man ska vara det snyggaste jag. Att alla är
så här. Ja, men mer förut faktiskt. Mm. Och nu tror jag också så här, för att jag själv är så här, nej men alltså jag bryr mig ut så mycket.
Eller,
ja men alltså verkligen. Och många är så. Även om man inte tror det. Så liksom alla har ju också haft en lång dag på jobbet. När man ska ses på ett mingel sen. Mm. Och sova trevligt. Fan det är klart att folk bara är så trött. Mm. Eller jag har en dålig dag. Eller så är verkligen folk. Och det har väl också blivit i och med att jag har börjat lärt känna mer folk under den här tiden. Man kan vara mer öppen med vissa grejer. Och de man kanske inte känner, då kanske är lite mer yta. Såklart, det är en ytlig bransch. Men mycket mindre än vad jag trodde och vad jag tror att många andra tror.
Hur länge har du varit nykter?
4,5 år.
Grattis!
Åh, tack.
Räknar du dagar?
Ja, 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 absolut. Mitt nykterhetsdatum är 11 februari 2010. Och så sen så vet jag då att mitt ett halvår senare, 11 augusti, då har jag ett halvår. Så det är ganska lätt för mig att hålla ordning. Så.
Okay.
Det är inte så att jag liksom sitter och skriver, bockar av dagarna. Men på det sättet håller jag koll.
Bra. Men vilken känsla har du i kroppen nu då, när det har varit nykter så länge?
Det har hänt väldigt mycket sen jag blev nykter. Men jag känner att jag nu är i en period då jag har kommit över de här första åren av... Alltså nu tänker jag liksom på alkohol. Alkohol är inget alternativ för mig. Alkohol är inget som jag vill kunna klara av. Många kan ju vara så här, men ett litet glas kan du väl få. Bli så nervösa för mig. Bara, men lilla gumman, du måste kunna dricka en liten öl. Eller du vet så. Men så här, nej, alkohol är inget positivt för mig. Det är ingenting jag vill ha. Jag vill, oavsett om jag kan... Klart jag kan dricka ett glas, men då kommer jag ju fortsätta kröka hela kvällen. Liksom. Så att... Nu tänker jag inte så mycket på det, men däremot så känner jag att det är mycket annat som börjar komma upp nu efter att de här åren har lagt sig lite grann. Mm. Och mycket andra bitar som börjar falla på plats och som jag kanske måste börja ta tur med. Mm. Men alkoholen är liksom, vilket är farligt, jag får liksom inte säga så här, nej gud, jag kommer aldrig dricka igen. Jag måste ju påminna mig varje dag om så här, vart jag kommer ifrån, att jag inte vill dricka. Alltså, för min hjärna kan ju verkligen switcha om. Det är ju som alla alkoholister liksom, när man har en alkoholismsjukdom. Att det är klart att man kan switcha om, men jag skulle nog aldrig... jag hoppas att jag inte reagerar på den tanken. Tanken kan ju komma till vem som helst, men...
Men vaknar du upp då varje morgon? Alltså, får påminna dig själv?
Ja, men faktiskt. Alltså, så här, varje morgon bara, ah, men idag vill jag vara nykter. Jag ber om att vara nykter, att jag får ha en härlig dag liksom, i mitt liv. Och också för att det, så här, starta dagen på ett bra sätt, komma ner i kroppen, inte liksom stressa upp och stressa jobbet eller så. Utan det är en härlig så här, morgonstund. Och sen på kvällen bara för att så här... Ja, men jag tackar för att jag har fått nykter idag, för att jag har haft ett jobb att gå till. Att jag har fått gå hem i min lägenhet som jag kunde köpa själv, få ligga mig i min säng. Att jag har det så jäkla bra. Och det gör ju också att man släpper många små grejer som jag kanske oroat mig över under dagen. Eller som jag har triggat igång på. Så bara, men herregud, vad var det? Jag har en säng att lägga mig i, jag har ett jobb som jag får gå till. Jag är nykter, jag är frisk, jag liksom... Det gör verkligen att varje dag blir så mycket mer än vad det kanske var innan.
Det känns så tacksam åt livet. Det känns så härligt.
Ja, men jag är verkligen det. Och jag tycker så här, man behöver liksom inte ha världens problem eller sluta dricka för att göra det. Alltså vadå, det var fantastiskt. Och det finns många sådana här citat, men typ, tänk om du skulle vakna upp med... imorgon det du bara tackade för dagen innan. Och tackar du inte så här, vad har du då egentligen? Alltså man ska verkligen vara mer tacksam för allt man har. Och speciellt de dagarna man tycker suger, man tycker allt är så här orättvist. Man bara är trött på allt. Så här, vad är det du har liksom? Då kommer det, de här små problemen bara sköljas bort. Det kan jag lova.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
När du var så, vad ska man säga, när det var som värst, om man säger så, med ditt alkoholproblem, hur såg dina dagar ut? Alltså, hur drack du? Vart drack du?
När det var som, om man tänker typ sista året, då är verkligen så här, jag mådde som sämst, så jobbade jag på ett café där jag var kafébutik, där jag var butikschef, vilket var väldigt lämpligt för mig, för att jag kunde bestämma ett eget schema. Jag kunde styra och ställa lite över min vardag liksom, så att det passade mig. Inte bra så här i efterhand, men det var det då. Och då, vi var unga.
Sjuka män, du gjorde sånt liksom.
Ja. Alltså ja, och typ... Alltså det kanske inte ska säga nu, sorry mina gamla arbetsgivare, men i alla fall, du vet, slagga på lagret, hade alltid extra kläder där, för jag vet ju, jag kunde ju komma direkt till jobbet, alltså ja, allt
sånt. Så du planerade
det? Ja, självklart, ja, men jag visste ju att jag visste inte aldrig vart jag kunde hamna, så det var lika bra att ha extra dubbel uppsättning liksom. Så att min vardag då var verkligen stå där och knega. Jag jobbade faktiskt väldigt mycket, så här långa 12-timmars pass, bära, konka, städa, fixa. Men det var ju verkligen bara så här transportsträcka till typ torsdag, fredag, lördag när man liksom gick ut. Och ibland blev det onsdag, oftast blev det onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och i den svängen också, jag kommer liksom utifrån Dalarna, det är en liten ö. Men här kommer jag liksom in till stan. Jag började lära känna folk på krogen. Och folk skulle bli på listor. Och jag fick gratis shots när jag kom till baren. Du vet. Det här var skithäftigt för mig. Det var ju sånt som jag liksom hade drömt om. Att komma in i den här liksom kretsen som jag trodde var så ball. Och det triggade igång mig så jäkla mycket. Det var ju liksom så här det jag brann för. Och bara, okej. På liksom veckorna ska jag köpa något snyggt på H&M för billig peng, så att jag ska ha något nytt på mig i helgen. Planerade allt ifrån vad som skulle hända i helgen. Vart ska vi vara innan? Vart ska vi gå? Och så fick vi ju så här, typ torsdag på Solidaritet. Det var liksom ett måste. Vi var alltid där. Jag vet, jag gick det med feber. För det så här, man får inte missa liksom en torsdag. För då kan det hända, tänk om någon skulle glömma bort mig där. Jag var ju inne i det där tänket hela tiden. Det var liksom min högsta prio.
Men det måste ha varit en extrem ångest också.
Ja. Speciellt som liksom utsträckning hela tiden. Och gick hem med fel snubbar, vaknade upp på fel ställen. Och verkligen. Och i det här, jag har haft uppvuxen, och som en uppväxt som har skapat att jag har väldigt mycket bekräftelsebehov. Jag har haft ganska lite så här space där jag kommer ifrån och har sökt kärlek på grund av fel saker kan man säga. Så att jag var väldigt, väldigt dramatisk och aggressiv när jag blev full. Jag kunde liksom verkligen vara hårdhänt, eller jag kunde spela död för att få uppmärksamhet. Jag hamnade på sjukhus för att jag spelade död, jag vaknade upp i trappuppgångar. Alltså verkligen... Inte liksom bara den här, woho, kolla på mig, utan jag har liksom take it too far.
Men hur vet du, för du säger att du, din uppväxt har gjort så att du söker uppmärksamhet. Har du kommit på dig själv eller har du gått hos någon psykolog?
För ja, men det har jag också gjort.
Insikt.
Nej, men och det har jag väl egentligen förstått. Många i min familj var sjuka förutom jag, vilket gjorde att självklart riktas uppmärksamheten dit den behövs som mest, och speciellt om en familjemedlem är sjuk eller flera. Och jag var inte sjuk, så att jag behövde inte så mycket hjälp, och vi är uppvuxen med bara med mamma och hon gjorde sitt bästa, men det var svårt också för henne att se allihopa.
Men hur menar du sjuk, om jag får fråga dig?
Nej, men min ena syster var jättesjuk när vi var små. Jag vet inte om jag vill gå in på varför, men under flera år. Min pappa var ju jättealkoholiserad och de skilde sig när jag var 2, så att han har ju aldrig funnits där. Han kom snarare hem och kunde ställa till det mellan varven. Och mamma ville väl att vi skulle kunna ha en kontakt med pappa, men ja, han lovade saker, stack iväg och liksom väldigt liten kontakt med honom när jag var liten. Så att det var väldigt mycket fokus på annat, så att jag kunde ju vara så här, klä ut mig hemma och bara hallå, se på mig. Tyckte alltid var kul att klä ut mig, bara undrar varför. Alltså alltid skulle vara den här klassens clown, eller ställa till det i skolan lite extra för att få den här uppmärksamheten. Så att mycket på grund av det, men sen har jag också gått hos psykolog som har rätt ut väldigt mycket också, som har hjälpt mig absolut mycket.
Vad är det för relation till din familj idag?
Bra, det är lite krångligt fortfarande kanske, men umgås med mina, jag har ju två systrar som jag älskar, som jag aldrig skulle klara mig utan, som vi har verkligen hjälpt varandra genom allt. Oavsett vem som har behövt hjälpen. Jag behövde ju hjälpen senare liksom. Mm. Mamma också, bra relation med. Pappa gick bort för 2 år sedan. Så att, men vi försonades innan han gick bort. Så att det var också väldigt härligt att få göra det. Liksom, mm. Från att jag verkligen hatade honom i min ungdom. Eller tonår. Mm.
Men han var med på resan då. Att du också var alkoholist.
Mm,
och sen att nykter. Du blev nykter.
Ja.
Det måste ju vara jättehärligt.
Ja, fast han... Alltså han slutade ju aldrig dricka. Han drack ju in på dödsbädden liksom.
Det var det han gick bort.
Ja, bland annat. Och mycket lungfysem.
Fick det
och så.
Dig en... Alltså vaknande.
Egentligen inte från början. Men typ nu känner jag så här. Okej. Jag bestämmer hur jag vill leva mitt liv. Mm. Jag vet hur jag blir när jag dricker. Jag vet vad jag kommer få för liv om jag dricker. Jag vet vad som hände med min pappa. Mm. Han sökte aldrig hjälp. Och det gjorde till slut att han tog aldrig något ansvar. Och till slut dog av det i väldigt tidig ålder. Liksom. Så det har ju fått mig till att så här, nej, jag vill ha ett bra liv. Jag vill må bra och ta hand om min omgivning och min familj. Liksom.
De måste ju vara jättestolt över dig.
Ja. Jo, men det är det. Mamma kan ju börja gråta vilken dag som helst.
Ja, men är du stolt över dig själv?
Ja, men det är jag. Alltså det är jag verkligen. För att jag önskade ju för flera år sedan att jag kunde sitta. Och jag fantiserade aldrig om att jag var nykter. För det trodde liksom bara var omöjligt uppdrag. Eller så det aldrig skulle gå. Men jag fantiserade om att må bra någon gång. Göra typ det jag gör idag. Så... Ja, jo, men jag är skitstolt över mig själv. Men jag hade aldrig kunnat gjort det själv. Mm. Alltså söka hjälp och träffa personer som har samma erfarenhet. Det har liksom varit nyckeln. Jag skulle aldrig kunna sitta hemma och gjort det här själv. Det hade inte gått liksom.
När sökte du hjälp?
Första gången när jag var 18. Gick på ungdomsmottagningens alkohol- och drogmottagning. Till och från i typ 2 år.
Var det någon som sa till dig att gå dit eller var det ditt egna initiativ?
Vi hade haft eller nära familjen som hade gått där. Och sen så, alltså det var ju liksom ingen som kunde undgå att jag blev konstig när jag drack. Utan det var ju någonting vi pratade om redan när jag var så här 12, 13, 14, 15. Just varför gör du konstiga saker när du är full? Varför kommer du inte ihåg vad du gör när du är full? Så att vi hade ju liksom, det var ju upp. Det var ingenting som någon sa, aha, har du problem? Utan det var jävligt uppenbart. Jag menar, jag spelar död på en fest och gör fel grejer och liksom är drama queenen jämt och ständigt. Oavsett om jag är på fest på Dalar i stan eller liksom typ nackade i gymnasiet. Så det var väldigt uppenbart. Men däremot så tror jag att som liksom omgivningen kanske var svårt att liksom, när jag var så ung att jag skulle verkligen söka hjälp för det. För det var så här, ja hon är ju fortfarande liksom börjat dricka och lite den. Mm. Så det var väl typ därför att jag inte riktigt blev kanske ställd mot väggen och att jag borde söka hjälp liksom.
Men fick du bra hjälp?
Mm, sen när jag sökte mig dit så, alltså bra, de gjorde såklart sitt bästa. Men det hjälpte inte mig då, för dels tror jag att jag var för ung. Jag ville liksom inte sluta och jag trodde verkligen inte att man kunde ha sådana problem som jag hade när jag var så ung. För jag visste ingen annan, jag hörde bara om så här alkis som satt på parkbänk och... jämförde med min pappa som var liksom mycket, mycket hellre än jag såklart. Mm. Så att jag förstod ju liksom inte riktigt vad jag gjorde där. Jag trodde att de skulle laga mig genom typ terapi. Men det hände inte riktigt. Och de försökte ju med så här, jag fick ju kampral, medicin som skulle göra att jag tappade suget. Och de föreslog antabus. Men det var inte så på tal om att jag skulle sluta dricka. Okay. De tyckte jag skulle trappa ner liksom. Och det funkade ju inte.
För att du var så ung så man förstod inte.
Nej men exakt. Mm.
Men du kallar dig själv alkoholist?
Ja, alltså nu är jag ju nykter alkoholist. Mm. Så, men i den behandlingen som jag har fått och allting jag har lärt mig om alkoholism som sjukdom, har man den så är man alkoholist. Mm. Men det som också är så i början, jag bara, aldrig i livet, kallar du mig alkoholist? Mm. Du vet, bara, vad kunde inte alls identifiera mig med det? För att alkis för mig var ju som sagt de här parkbänksalkisarna. Mm. Och det är väl den generella synen man har av alkoholism och alkoholister i vårt samhälle. Och det är det man väldigt sällan pratar om, är att alkoholism är en sjukdom. Det drabbar vem som helst. Du behöver inte vara... Det är inte som att cancer drabbar bara män över 50 som sitter på en parkbänk. Alltså det blir väldigt komiskt när man säger det så. För det är ju inte... Det går inte att jämföra.
Precis. Det tar inte hänsyn till om du är rik, fattig, tjej, kille, lång,
ingenting.
Smal, kort.
Ja. Nej, det kan hända vem som helst. Och det är klart att vissa kan utveckla det under tiden och få det senare i livet. Och när jag var med i Nyhetsmorgon pratade om det här så var ju My Skarsgård med som är läkare och har ju hur grym som helst på det här. Hon är också nykter och är ju superpåläst. Och hon var så här, ja, men, som hon sa då också, och vi pratade ju lite innan efter, att jag förmodligen var väldigt, vad ska man säga, jag hade det väldigt starkt i mig så att det fick utrop på en gång. Medan många andra kanske är något de bygger upp under 5, 10, 15 år. Mm. Men att för mig var det ju liksom så klart den första gången. Jag fick ju minneslyckas första gången jag drack. Alltså för att jag hade ingen gräns. När folk bara, jag började bli full. Mm. Jag bara, ha, kötta på. Ja. Och sen så bara var jag, hade jag blackout liksom.
Det är, vi har ju väldigt mycket alkohol i vårt samhälle. Ja. Alltså det är tillgängligt överallt. Om man är ute och man ska gå på afterworks. Ja. Och vad kan du känna när... Alltså om du skulle liksom prata ut till folk att när kanske man ska tänka till?
Men det är så svårt för mig att säga, för att många kan ju vara, bli lite så här, när jag berättar att jag inte dricker, bara, nej, jag ska själv, jag dricker faktiskt inte så mycket längre. Och det, så här, för mig så här, alla får precis som de vill. Jag skulle aldrig liksom förespråka att folk blir nyktra. Mm. Har du problem? Absolut, för du kan få ett mycket härligare och bättre liv och må bra. Mm. Men sen tycker jag att vi har väl kanske för mycket alkohol, som du säger, i så här vardagliga livet. Mm. Varför måste man ses över ett glas vin? Eller varför blir det mer så här festligt av ett glas vin? Varför kan inte du och din tjejkompis ses och ta en mysig fika? Vilket vi gör också såklart. Mm. Eller så här, varför måste det vara framdukat champagne eller lite härligt vin på något mingel? Det är någon slags statushöjande att det står champagne där och det ska vara det här fina. Det tycker jag är lite sjukt. Det är en skev liksom bild. Speciellt när alkoholism är liksom en av våra största samhällsproblem. Men vi pratar ju så himla lite om det. Så att jag skulle säga så här. Försök inte att man inte ska kretsa allting kring alkoholen. Nu är det svårt, för det är så vårt samhälle är uppbyggt. Det är på det sättet vi är vana att umgås. Ja, men hörru, ska vi ta en öl eller? Mm. Det är väldigt lätt att dra den liksom. Men fastän nu är det så jäkla trendigt att träna och dricka smoothie. Fan, ta en lång promenad smoothie.
En grön smoothie.
Ja, men exakt. Mm. Nej, men jag vet inte. Men jag tycker absolut att det är för mycket som kretsar kring så här, mötet över alkoholen. Det tycker jag känns väldigt onödigt.
Men... vad kan du känna när folk liksom skojar om det? För det är ju så, ah, men shit, jag börjar bli så jävla alkis nu.
Ah.
De skojar ju om din sjukdom.
Mm.
Hur känner du
där? Nej, men det är klart att det är så här, sticker i någonstans när jag hör det. Det var inte så länge sedan faktiskt en tjej som i min omgivning typ sa det. Och då blev jag bara så här, jag skulle aldrig bara, hör du? Eller aldrig skulle jag inte säga, men jag gjorde inte det i alla fall. Men det är väl också just det här, så här vi är okunniga på det här området. Och det var inte hennes fel, det är inte någon annans fel. Det är samhället liksom. Vi vet inte vad alkoholism är, vi vet inte vad alkoholist innebär. Så att det kan man för mycket, om då är man alkis och då kan man skoja till med det. För att det är så sällan vi pratar om det på riktigt, skulle jag säga.
Mm. När kände du att du ville komma ut med ett problem? För du är ändå väldigt offentlig.
Mm. Nej, men det var ju våras. Då hade jag varit nykter i 4 år. Och jag hade inte liksom ingen tanke med att göra det. Jag vill säga, jag ska skriva en bok. Det var jag helt säker på. Och att jag skulle göra någon gång innan jag liksom blir för gammal. För jag ville ändå att jag ska vara ung när jag skriver, en ung tjej. Liksom. Jag tyckte att det verkligen behövs. Så att jag bara, fan, nu blir det lite stressigt här. Men jag tänkte så här, någon gång när jag är typ så här 26 kanske. Och det här var väl kanske, ja, men, så har jag väl tänkt de senaste åren. Men sen så var det min gamla chefredaktör på Chic, Charlotta Flinkenberg, som då kände mig privat eftersom vi hade jobbat ihop, som frågade om jag ville ställa upp på en intervju kring det här i tidningen, även fast jag hade slutat där. Och då kände jag så här, då var jag så pass säker i mig, i min nykterhet, att jag kunde prata öppet om det. Det hade varit en annan grej om jag hade varit nykter ett halvår, år och sen gått ut med det och typ tagit ett glas vin på kvällen. Alltså den. Ja, men exakt. Mm. Så att det hade ju varit lite fail. Så att då kände jag, i våras kände jag mig mogen till att prata om det på riktigt. Och då verkligen först kände jag hur viktigt det är att vi börjar prata om det här. Jag började förstå liksom vilken syn på alkohol jag var uppvuxen med och vilken många i vårt samhälle har. Och den reaktionen jag fick av framförallt unga tjejer när jag berättade att jag liksom var nykter. Då kände jag, men gud, det här måste vi verkligen prata mer om. Och ja, då var första gången som jag skrev om det i tidningen där. Och då i samband med att den släpptes så skrev jag om det på min blogg. Och även på Nyhet 24 släppte jag en krönika.
Vad frågar folk dig när de vänder sig till dig? Vad är den vanligaste frågan?
Nej, men det är jättemånga som skriver att de känner igen sig eller har en kompis eller en pojkvän eller en flickvän som de känner igen min story i. Och är så här, jag trodde jag var ensam om det här. Du satte ord på mina känslor. Det här är det jag har letat efter. Hur kan jag få hjälp? Får jag fråga, hur gjorde du? Med mycket sådana frågor. Men just det här när folk säger så här: jag trodde att jag var ensam om det här i hela världen. Och det var precis så jag kände. Jag var så här: det är något fel på mig. Jag är en utomjording. Jag är ett missfoster som är här. Ingen förstår mig. Alltså det var min så här, ingen förstår mig. Tills jag träffade folk som hade gjort samma resa. Vilket gjorde att jag fick otroligt mycket hjälp. Men också kände så här att okej, jag är inte ensam. Jag är inte liksom en utomjording på den här planeten som har det här problemet själv. Utan det är jättemånga som har det. Och liksom, kan de, kan jag. Och då blev liksom introducerad till hela sjukdomsbegreppet. Och fick det liksom förklarat för mig. Och då faller ju egentligen alla mina bitar på plats. Att så här, det är inget snack om saken om att jag är en alkis liksom. Och det finns hjälp att få. Och det är bara jag som måste bestämma mig för att jag vill ha ett bättre liv. Annars kommer det inte funka liksom.
Kan du förstå att du är en inspiration för andra?
Ja, när jag får mail av tjejer som, eller killar också, men liksom tjejer, unga tjejer, det blir på något sätt liksom extra för mig eftersom att jag har varit där själv. Då, alltså jag blir verkligen varm i hela hjärtat när jag kan svara på deras långa, långa mail och bara liksom känna att jag kan ge någonting. Och ge vidare någonting av det som jag har. Och jag menar, tänka tillbaka när jag gick så här för 5 år sedan. Och bara var helt jävla trasig. Mådde så jävla dåligt själv. Kunde aldrig vara ensam. Liksom var helt bara bekräftade sig hela tiden. Och ville bara liksom ut och festa typ. Och att jag får sitta här och hjälpa sig på det här. Det är liksom, ja, magiskt.
Är du ute och föreläser på något annat sätt jobba med det här?
Nej, men jag har jag har börjat samarbeta lite med IQ. Jag gjorde ett seminarium med dem och ska göra ett till. Och det liksom verkligen får mig att vilja göra ännu mer av det här. Och när jag var med som sagt i Chic och skrev mitt blogginlägg och krönika och var med i Nyhetsmorgon och sen några andra tidningar som också tagit av sig. Det är också ett kvitto på så här, det finns inga unga tjejer som pratar om det här och det är därför kanske blivit uppmärksammat. Och ett kvitto på att det är så jäkla viktigt. Och ja, det känner jag att jag vill fortsätta med. Och sen ska jag skriva min bok liksom. Det får bli min föreläsning.
Okej, härligt. Du pratade om att du inte gick ut med det här när du var säker i dig själv. Mm. Men hur länge är man osäker? Eller är man rädd att falla tillbaka? Eller hur?
Ja, men det var jag i de första kanske 2 åren. Mm. Det var många så här, som gick i min klass då, som hade följt mig från. De hade ju sett mig kröka en gång och sen så. Och de var så här, men gud, och så här, nu är du ju nykter. Ja, det är ju klart. Ja, jag bara, nej, sen så. Jag får inte tänka så. Då kommer jag falla dit. Alltså jag var jätterädd för att så här, jag får inte ta det här för givet. För då kommer jag att trilla tillbaka. Så att. Absolut 2 år säkert innan jag började känna mig lite mer på banan, så här fötterna på jorden. Men sen hade jag inte liksom, jag hade inte känt något behov tidigare av att liksom dela med mig av det. Jag hade inte riktigt som sagt känt den här behovet i samhället heller. Utan det var mer efter de här åren som jag började reflektera över vilken, just när jag började få responsen ifrån min omgivning som jag kände såhär, gud, här har jag faktiskt en chans att påverka. Jag är ändå liksom. Jag har några som följer mig och liksom så, och jag är ganska nog egen i alla fall i min bransch om att vara nykter och så här, ja fan, det är klart, kan jag hjälpa någon, det är klart som bara den att jag ska göra det liksom.
Det här är ju en genetisk sjukdom också. Och som du sa, din pappa hade det. Kan du vara rädd om vad som kommer hända i framtiden om du får barn och så?
Tanken har ju slagit mig såklart. Men alltså jag är inte rädd för att det finns ju, alltså så här idag, jag går inte runt och bara, fan att jag skulle ha den här genen i mig. Alltså så här, det har lett till att jag mår bra nästan varje dag. Jag får ha en otroligt härlig vardag och har aldrig haft så bra relationer runt omkring mig, haft så bra relation med mig själv. Så att jag menar, det här har ju bara varit positivt för mig. Sen har inte jag vet något annat heller såklart, men nej, jag är inte rädd för att ge vidare för att det finns otroligt bra vägar att gå ändå liksom.
Så om du skulle få göra om ditt liv eller välja om, skulle du skulle inte ta bort det här?
Nej.
För du har ju blivit en jättehärlig person. Ja. Eller du är ju en härlig person, inte bara med det, men det har ju verkligen tagit dig.
Alltså, ja, men alltså verkligen, ja.
Och som du säger, lycklig varje dag och vilka är det? Eller man går
nej, men alltså det är klart att så här, jag kan ha mindre bra dagar så, men alltså det går inte att jämföra med förut. Jag hade ångest jämt, jag hade panikångestattacker på nätterna, jag vaknade upp med hjärtklappning. Jag hade liksom total ångest över mig själv och vem fan jag var liksom. Att slippa det är ju bara helt, det går inte att förklara, det är en livs, alltså helt förändring i hela livet liksom. Mm.
Kan du minnas något så här som du, alltså något hemskt gjort som du fortfarande har ångest över?
Nej, jag har inte ångest över någonting. Alltså för att jag vet att det var inte jag. Jag gjorde inte det själv. Alltså så här, jag blev inte mig själv med alkohol i kroppen. Och alltså det är väl klart att vissa grejer, så här, jag kände sönder min mammas bil när jag var 17. Jag var inte så jävla nice liksom. Men, eller jag vaknade upp och sov i trappuppgången utanför en snubbe som inte släppte in mig för jag var för full. Alltså det var inte heller så nice eller så. Men det är så här, jag kan typ, alltså idag... För mig, det är så bra för mig att tänka på de här grejerna, för så, här, så sjuk blir jag liksom när jag får alkohol i kroppen. Och, men jag vet att jag inte gjorde någonting med egen vilja eller flit, utan det var bara alkoholen som gjorde det med mig. Liksom. Men det är klart att jag har tagit ansvar för det jag gjort i efterhand. Jag har ju bett förlåtelse till väldigt många liksom, och så. Men jag menar, efter det, vad kan jag göra? Och att älta någonting är bara en waste av energi för en själv, så det är ju bara att lägga av.
Men som, alltså om man är iväg på middag, du säger ju själv att man tar, alltså vi ses på ett glas öl eller så vidare. Och du ska iväg på middag nu också snart. Hur är det när du ser, när du träffar tjejkompisar på middagar, tar de vin? Eller kan, alltså...
Absolut, alltså just de tjejkompisarna som jag umgås mest med nu, som faktiskt har varit de som jag... från början så här, högstadiet umgicks mest med, som sen under min krökperiod försvann ifrån mig men nu hittar tillbaka utifrån Dalarö liksom. Vi kan vara ute och de dricker, gud, sorry att jag pratar om er så här. Nej, men, om ni skulle lyssna. Nej, men kan
det
dricka två.
De,
ja, det är klart de kommer. Nej, men alltså i början blev jag typ stressad för att min ena tjejkompis hade druckit två öl och bara, men jag är nöjd. Jag bara, va? Ja. Nej, jag kan köpa shot till dig. Alltså du vet så här, skämtar du? Det är klart så. De dricker väldigt måttligt liksom och det är inte... Poängen med att gå ut är inte det de ska dricka, utan det är att vi har kul tillsammans. Mm. Och det är också min stora skillnad nu. Förut, jag var enbart ute för att få gratis sprit, för jag hade ju aldrig pengar, liksom, tog i slut några dagar efter lön. Få gratis sprit, umgås med sådana personer som jag vet ger mig gratis sprit, skitsamma vem det är eller hur det ser ut eller whatever. Liksom. Ger du mig sprit så är det tummen upp. Liksom. Så det var ju mitt mission när jag var ute. Nu är vi ute och käkar härliga middagar, oavsett om du dricker glas vin eller inte. Jag tar min cola eller Ramlösa och är nöjd. Det stressar mig inte överhuvudtaget. Och sen går jag ut och umgås och så här, är klockan två och jag bara, fan nej, jag är rätt nöjd. Så går jag hem. Alltså förut, jag lyssnade ju aldrig på min egen kropp. Jag var ute till fem eller tills jag blev utslängd. Det var liksom enda alternativen. Och så här, nu, ja, då går jag hem och vaknar upp dagen efter och bara mår så bra. Så att, nej, jag tycker inte att det är jobbigt. Och mina kompisar, i början var det så här, är det okej om jag tar ett glas vin? Jag bara, jag kör er egen grej. Jag tyckte typ att det var jobbigt när folk frågade för mycket, även fast de bara ville vara snälla. Men nu... Alla får göra precis vad de vill. Jag, det påverkar inte mig faktiskt.
Jag älskar att du pratar så öppet om det. Det är härligt att höra.
Ja, bra.
Jo, jag har en grej att jag vill att den person jag intervjuar ska fråga en fråga till nästa person jag intervjuar. Mm. Men du vet inte vem det är.
Okej.
Okay. Så du kan fråga typ vad som helst och så måste den här personen svara på det.
Oj, vilket guldläge. Men vad sjukt. Det är ju en jätterolig grej. För, jättebra idé. Jo, men just för att vi har varit inne på alkohol så tar jag någonting kring det. Och jag som sagt vet ju verkligen inte vem det kan vara. Så det kan ju gå hur som helst här. Men och just för att jag är lite så här tramsig av mig. Så jag vill veta den personens värsta fylleminne.
Härligt. Det vill jag också veta.
Så här, triggar igång det roliga inom alkohol. Ja, och hoppas att den personen inte har alkoholproblem. Eller så, jag vet inte.
Men då kan du ju också ha värsta fylleminnen.
Exakt.
Värsta fylleminnen, det ska jag ta med mig till nästa intervjuperson. Tack så jättemycket att du ville vara med.
Oh, men,
jag är alltså... jätteglad att du... Att du var med och verkligen inspiration för så många. Och det måste du alltid ta in. Men det känns som att du vet om det och gör det.
Ja, jo men faktiskt. Det gör jag. Och tack så jättemycket för att jag fick vara med. Och att jag får prata om det här som jag tycker är så viktigt.
Bra.
Bra.
Avslutar vi nu?
Ja, det gör vi.
Okay. Hej då.
Den person som fick Josefins fråga var Elinor Bjurström. Vad hon svarade på den kan ni lyssna på i avsnitt 2 av podden. Glöm inte att ni kan mejla mig på jennifer@opodden.se med tips eller funderingar eller vad ni känner att ni vill säga. Nästa avsnitt av O-podden sänds den 23 februari och i det avsnittet får ni höra hur det lät när jag träffade Agneta Sjödin. Här får ni ett litet smakprov.
Det är tufft att vara ung idag, både som kille och tjej tror jag. För att allting snurrar på snabbare, man ska vara bäst på allt, man ska vara snyggast, man ska vara perfekt. Det känns som att det ligger väldigt mycket krav på ungdomar och det känns ju oerhört sorgligt. Jag kände också någonstans att det fanns någonting som jag behövde liksom korrigera inom mig. Och det var ju självkänslan. Och en hjärtesorg känns som, det är ju mer som en gåva så här efteråt kan jag säga. Vilken otrolig gåva att få gå igenom en hjärtesorg. Att få verkligen på djupet känna den där smärtan. Men många går runt kanske och tänker att det är bara jag som känner så här. Och då kan det vara skönt att läsa att man inte är ensam. Man är liksom aldrig ensam om att må på ett visst sätt. För vi alla är liksom, går igenom sådana faser i livet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.